väst 4, Lunge väst 5, Skagshudde nordväst 3, Jennesklubb väst 3, Holmön sydväst 3. Bjuroklubb väst 4, Peter Rönnskär sydväst 3, Rödkallen sydväst 5, Kemi 4 syd 4 och Storön sydväst 1 meter i sekunden. Och jag är närmast tillbaka om knappt en timme då med en landväderrapport. God morgon!
God morgon, du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Jag heter Elias Wahlberg. Alexander Ceylon Lund ger oss ekonyheter den här morgonen om förhandlingar som blivit klara nu under natten.
Ja, precis. Det kom i besked i natt. Efter tuffa förhandlingar har fack och arbetsgivare kommit överens om ett nytt avtal som blir vägledande för arbetsmarknaden.
Vi ska snart höra personer med synskador som gärna vill ge sig ut på resor i Europa men inte vågar av rädsla för att inte kunna få hjälp om något går fel. Ny EU lagstiftning som många hade hoppats på skulle förändra det där dras nu tillbaka. Roligt att ni lyssnar på P1 Morgon. Klockan är 6.
Fack och arbetsgivare är överens i natt om nytt industriavtal. Fler isoleras under långa perioder i fängelser visar ny granskning. Och Peking hotar Taiwan med krig, hör vår korrespondent i nyheterna klockan 6. Ja, i natt blev det alltså klart med ett nytt avtal mellan fack och arbetsgivare inom industrin efter svåra förhandlingar. Anders Jelmin, vår arbetsmarknadsreporter, med direkt här nu i Morgonekot. Ja, Anders, vad innebär det här avtalet?
Ja, parterna har enats om ett 2 år långt avtal som är på 6,4% över de här 2 åren. Löneökningarna blir 3,4% här nu från 1 april och 3% nästa år vid samma tidpunkt. Men totalt alltså 6,4% över 2 år.
Och det här blir alltså vägledande nu för hela arbetsmarknaden?
Ja, det är tanken. Sen återstår det att se hur det här avtalet landar hos alla övriga parter nu som förhandlar. Det är ju förutom industrin här nu med ungefär 500 000 anställda så är det ju över 1 miljon anställda i offentlig sektor till exempel och flera 100 000 i handeln som just nu sitter och gör slutfinishen på sina avtal och nu kan bli klara ju med att det finns ett märke om nu den här nivån accepteras som den normerande nivån, men det bör den väl göra av de flesta i alla fall.
Senast igår beskrevs hur fack och arbetsgivare stod långt ifrån varandra. Vad gjorde att parterna kom överens i natt?
Jag tror det handlar mycket om den här pressen mot klockan. Att de hade en deadline att bli klara mot. Då går det inte att fortsätta säga att man är långt ifrån varandra utan då måste man mötas någonstans för att bli klara. Och så då just att väldigt många andra fack- och arbetsgivarförbund stod på kö i den här jättestora avtalsrörelsen att bli klara. Så det måste liksom ut ett märke från industrin för att inte hela den här processen ska bli haltande och att det ska innebära stora saker för svensk ekonomi om man inte lyckas enas.
Det ska hållas en presskonferens klockan 9 om avtalet, men vad har det redan nu kommit för uttalanden från parterna här?
Ja, från facken så säger man att det här avtalet kommer att säkra reallöneökningar. Det är det viktigaste från fackens utgångspunkt. Och det lär det väl göra beroende på då vad inflationen landar i år. Men i årstakt så är det här då, avtalet värt 3,2%. Och det är ju ingen som har i sin prognos att inflationen ska landa på 3,2% i år. Så där tog det facken få rätt. Arbetsgivarna tycker att det här är högt avtalet och det kan vara besvärligt ur konkurrenssynpunkt. Men man var tvungen att enas helt enkelt. Sen får man ju också ställa frågor då på den här presskonferensen klockan 9 om de andra sakerna i avtalet som också ingår. Om arbetstidsförkortning och låglönesatsning och hur man har enats om den här frågan om mertid för personer som jobbar deltid.
Säger vår arbetsmarknadsreporter Anders Jelmin. Det är fullt på många av Sveriges fängelser och Tidöpartierna vill därför hyra anstaltsplatser i andra länder. Men ett sånt beslut måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen, vilket betyder att det kräver stöd från Socialdemokraterna. Teresa Carvalho, partiets rättspolitiska talesperson, är i grunden kritisk till det.
Vi tror inte att det är en långsiktigt bra, hållbar strategi att outsourca svensk myndighetsutövning och svenska jobb till utlandet. Vi förväntar oss att om regeringen ändå ser ett skriande behov av det, att de bjuder in oss till samtal. De behöver i så fall våra röster, och då är det givetvis så att de också behöver bjuda in oss.
Tidöpartiernas omläggning av rättspolitiken väntas leda till att betydligt fler kommer att sitta i fängelse och under längre tid. Det pågår en utbyggnad av antalet platser, men regeringen och Sverigedemokraterna är också redo att pröva nya vägar, som att hyra anstaltsplatser utomlands. Regeringens utredare slog nyligen fast att det inte finns några lagliga hinder. Men bedömningen är att en sån överenskommelse innebär att Sverige överlåter myndighetsutövning till ett annat land. Det betyder att beslutet måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen. Minst 3/4 av de röstande ska säga ja. De 4 Tidöpartierna kommer alltså att behöva Socialdemokraternas stöd, konstaterar partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
Myndighetsutövning utomlands är svåra och känsliga saker.
Har ni några villkor då för att gå med på det eventuellt?
Regeringen behöver som sagt bjuda in oss till samtal och förklara exakt hur de har tänkt sig och redogöra för hur man ska nå upp till nödvändig rättssäkerhet och hur man ska slå vakt om återfallsförebyggande arbetet och väldigt mycket annat. Det här är ju väldigt komplicerade frågor som gör att vi i grunden är väldigt skeptiska.
Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho, reporter Lova Olsson. Det är fler intagna i landets fängelser som isoleras under långa perioder, rapporterar P1-programmet Kaliber. Vi hör Jenny, hennes 21-årige son har suttit i isolering i snart 5 månader.
Den enda du ser det är ju kriminalvårdarna. Du går ut själv på promenad 1 timme om dagen. Du har ingen tv. Jag vet inte om någon hade klarat det.
Jenny heter egentligen något annat. Hennes son var 19 år när han fick en drogutlöst psykos och dödade sin pappa. I fängelset har han mått fortsatt psykiskt dåligt. Han anses vara en fara både för sig själv och andra och har placerats i isolering i nu snart 5 månader i sträck. På 5 år har antalet intagna som suttit isolerade i mer än 2 månader i sträck ökat från knappt 140 till drygt 450 intagna förra året.
Ja, det är en väldigt olycklig konsekvens av den överbeläggningssituation som vi har.
Det säger Torbjörn Nyberg, chef för kriminalvårdens kapacitetsenhet. En orsak till isoleringarna är långa köer till de få platser som finns på specialavdelningar för intagna med psykiska problem. En annan att platsbristen generellt innebär svårigheter att sära på till exempel gängkriminella.
Jag vet ju att bägge grupperna är frekvent förekommande.
Fackliga företrädare som Kaliber pratat med varnar för att långvariga isoleringar kan leda till att intagna mår sämre när de släpps ut och att risken för återfall i brott ökar.
Ja, det är såklart att det kan vara en realitet att det kan bli så att den risken ökar, att vi inte kan lyckas fullt ut i vårt uppdrag om att verka återfallsförebyggande och att varje klient ska komma bättre ut. De här förutsättningarna utmanar oss ju verkligen i det uppdraget.
Reporter P1-programmet Kalibers Joel Wendle. Sent igår kväll kom besked om ytterligare ett avhopp inom Liberalerna, det tredje bara under gårdagen. Även kanslichefen Oskar Våglund Söderström slutar, men enligt Liberalernas presstjänst var det bestämt sedan tidigare och hade inget att göra med beskeden tidigare igår att partisekreteraren Jakob Olofsgård och jämställdhetsminister Paulina Brandberg slutar. Kina hotar nu Taiwan med krig i samband med att Kinas militär övar runt den omstridda ön. Alla steg Taiwan tar mot självständighet gör att risken för militär konflikt ökar enligt Peking. Här är vår korrespondent.
Det hör inte till vanligheterna att Peking använder ordet krig när man varnar och hotar Taiwan. Men nu på morgonen använde talespersonen för Kinas myndighet för Taiwan-frågor just det ordet när han varnade Taiwan för att ta steg mot självständighet. Taiwans självständighet innebär krig, och att försöka uppnå självständighet för Taiwan innebär att försätta Taiwans folk i en farlig situation, lyder uttalandet från Peking. Peking ser Taiwan som en del av Kina som man tänker förena med fastlandet. Taiwan är i praktiken en självstyrande demokrati och fungerar som ett land, och det finns inget stort stöd här för att utropa självständighet. Men morgonens uttalande får ses som en öppen varning till Taiwans president Lai Ching-te, som Peking betraktar som separatist och bråkmakare. Han har sedan han tillträdde förra året använt en tuffare retorik mot Peking än forna presidenter här. Nyligen kallade han Kina i ett tal till folket för utländsk fientlig kraft, något som en taiwanesisk president inte gjort tidigare. Pekings varning till Taiwan kommer i samband med att Kinas militär nu håller en övning runt ön, något man gjort oftare under senare år. Fler än 10 kinesiska stridsfartyg ska ha rört sig nära Taiwan, enligt öns myndigheter. Taiwan har skickat ut egna fartyg som svar, enligt uppgifter till nyhetsbyrån Reuters. Taiwans presidentkontor har i ett uttalande fördömt Pekings militärövning, sagt att Taiwan har förmåga att försvara sig och att det är Peking som i omvärldens ögon ses som en bråkmakare. Moa Kärnstrand, Taipei.
Till Frankrike nu, där ytterhögerpolitiken Marine Le Pen igår kväll uttalade sig om bedrägeridomen mot henne som gör att hon inte får ställa upp i nästa presidentval. Och det var en stridslysten Le Pen som talade.
Des millions de Français qui me font confiance et je viens leur dire ça fait 30 ans que je me bats pour vous.
Marine Le Pen, som siktat in sig på att bli Frankrikes nästa president, ger inte upp. Hon har kämpat i 30 år och är beredd att kämpa in i slutet, säger hon. I en intervju i fransk TV menar hon att rättssystemet är satt ur spel när man inte tillåts överklaga en dom i första instans. Hon syftar på den lag som gör det omöjligt för henne att under 5 år väljas till politiska uppdrag och som trädde i kraft på en gång. Hon hävdade också att rättegångens ordförande drivits av att inte vilja se henne bli vald till president.
Et encore une fois, la motivation de la présidente est claire. Je ne veux pas que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République.
Marine Le Pens försvar, som hon återkommer till under hela rättsprocessen, är att ingen i Nationell samling har använt medlen från EU för personlig vinning. Och det bedrägeri som hon och de andra i partiet dömts för och som handlar om att felaktigt ha använt EU-pengar till det nationella partiarbetet har hon också en annan bild av. Marine Le Pens mål nu är att överklaga domen så snabbt det går för att trots allt ändå hinna ställa upp i presidentvalet 2027, och hon verkar fullt övertygad om att hon kommer vinna den striden.
Ce sentiment d'injustice est un moteur peut-être supplémentaire au combat que je mène pour eux.
Cecilia Blomberg, La Croix-Valmer.
EU-kommissionen kommer att dra tillbaka lagförslaget om att förbjuda diskriminering i unionen. Det framgår av planeringen för det närmaste årets arbete. 2008 la kommissionen för första gången fram ett förslag om förbud mot diskriminering. Det skulle åtgärda svagheter både i ländernas nationella lagstiftningar och i EU:s eget regelverk. Varför det senaste förslaget nu dras tillbaka är oklart. Hör mer om det här strax i P1-morgon. USA har återupptagit deportationerna av venezolaner till El Salvador trots kritiken efter att man tidigare i mars skickade 238 venezolaner till ett högsäkerhetsfängelse i El Salvador genom att använda en gammal krigslag från 1700-talet. Enligt USA var alla gängmedlemmar, men fler och fler vittnesmål kommer nu fram som tyder på att det inte stämmer. En av dem som deporterades är en känd musiker.
Jag och Suarez har skrivit en låt ihop och vi skulle göra klart en video för Instagram. Jag hade filmat mina bitar och väntade på hans, säger musikern Dar Martins, som jag når på telefon i Chile. Dagarna gick och Arturo Suarez, en välkänd venezuelansk reggaetonmusiker som nyligen tagit sig till USA för att som så många andra venezuelaner söka asyl, han hörde inte av sig. Till slut pratade jag med Suarez fru och fick reda på att han gripits av migrationspolisen. Och några dagar senare kände vi igen honom på en video av venezolanerna som skickades till ett högsäkerhetsfängelse i El Salvador, säger Dar Martins. Enligt honom hade Suarez inga gängkopplingar alls. Han har en nyfödd bebis hemma och fokuserar allt på musiken. Suarez och de 237 andra venezolanerna som Vita huset menar är gängmedlemmar deporterades genom att Trump införde en gammal krigslag från 1700-talet. Men en domare stoppade deportationerna. Och när Vita huset i helgen återupptog dem så var det genom att använda en annan lag. Darth Martins vet inte varför hans kollega Suarez greps, men spekulerar i att det kan ha varit på grund av hans tatueringar. Något som Vita huset också tycks ha använt som bevis för att venezolanerna som deporterades tidigare i mars skulle tillhöra gänget Tren de Aragua. Men såväl kriminologer som FBI har konstaterat att tatueringar inte är ett signum för det venezolanska gänget. Det är skillnad från de typiska tatueringar som historiskt används av till exempel El Salvadors gängmedlemmar. Suarez hade tatuerat vingar och fåglar och sin dotters och frus namn, säger Dar Martins. På vilket sätt gör det honom till kriminell? Låt en kolin i Buenos Aires.
Vi avslutar med en väderprognos. Idag får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland soligt medan molnen över mellersta och norra Norrland tätnar från sydväst. I fjällen regn och i norra Lapplands fjällen snöfall i kombination med blåsigt fram på dagen. Även i norra Norrlands inland kan regn tidvis förekomma. Från närmast 15 grader i söder till allmänt runt 5 plus i norr.
Ett P1-morgon som produceras av Felicia Hassan där vi fördjupar en del av de nyheter Alexander berättade om nyss i industriavtalet som blivit klart bland annat. Huruvida kärnvapen verkligen behövs ska vi diskutera också det efter klockan 7:15. Men vi ska börja med ett annat ämne. Att fritt kunna resa i Europa och plugga i en annan stad eller bo på vilket hotell vi vill. Det är saker som många av oss tar för givna. Men det är faktiskt inget som alla kan räkna med och så verkar det förbli. Ett lagförslag som skulle förbjuda diskriminering kommer nämligen dras tillbaka av EU-kommissionen. Och det är ett besked som ogillas av Miljöpartiets Alice Bakunke som har uppdraget att förhandla lagen för EU-parlamentets räkning.
Alla människor i EU, oavsett funktionsnedsättning, oavsett sexuell läggning, ålder eller religiös tillhörighet, ska ha skydd enligt lag mot att diskrimineras.
There are 500 million people from 27 countries living in the European Union. We have the right to live, work, travel and shop anywhere in Europe. We make over a billion cross-border trips every year. The European Union is working to make sure everyone benefits from the same rights in everyday situations.
Ja, den här flotta informationsfilmen lovar alltså fri rörlighet och samma rättigheter åt alla EU-medborgare. Men den håller inte riktigt vad den lovar. Redan 2008 la i för sig EU-kommissionen ett förslag som skulle förbjuda alla typer av diskriminering. Den skulle täcka över svagheter både i ländernas nationella lagstiftning och i EU:s eget regelverk. Men sedan dess har det gått 17 år och ännu finns det ingen sån EU-lag. Vi ska återkomma till vad som hände med förslaget, men först till några av alla de som påverkas av detta. Utanför riksdagshuset i Stockholm träffar jag några ungdomar med synnedsättning. Med i sällskapet är också en hund.
Fenix, ledarhunden Fenix.
Tjena Fenix!
Ja.
En labrador.
Jajamän.
Som vill hälsa och vifta på svansen. Ja.
Lennart Karlsson. Okay.
Lennart Karlsson.
Ja. Jag hänger med ungdomarna här.
Ja, ungdomarna har samlats utanför riksdagen tillsammans med Lennart Karlsson från Synskadades Riksförbund och ledarhunden Fenix. De vill uppmärksamma riksdagspolitikerna på att det har blivit svårare att få hjälp med ledsagning i Sverige. Men de är också engagerade för den så länge efterlängtade EU-lagstiftningen som nu alltså ser ut att gå om intet. Kadri Alizade är ansvarig för påverkansfrågor i riksorganisationen Unga med synnedsättning.
Vi ser ju hur utvecklingen för personer med funktionsnedsättning går bakåt både i resten av världen och också här på hemmaplan i Europa. Att vi får färre och färre av våra behov och rättigheter tillgodosedda. Och att EU också vill att skrota det här nya förslaget gör ju att det här bara blir en ännu större realitet för oss. Att vi inte kan resa, studera, arbeta på lika villkor som övriga EU-medborgare.
Jag tycker det väl visar sig ändå att vi med funktionsutsättning fortsätter vara den andra klassens medborgare.
Mattias Winsa är ordförande i organisationen.
Man tänker sig nog att många av oss med exempelvis funktionsnedsättning har redan rättigheter som gör att vi kanske exempelvis lever personlig assistans eller något liknande. Men där vi egentligen inte har så mycket, och vilket gör att vi faller mellan stolarna.
Ja, den som är synskadad har inte någon automatisk rätt till personlig assistans. Istället ska exempelvis tågstationer, hotell och restauranger vara anpassade så att de är tillgängliga även för den som inte kan se. Sådana lagar finns i flera medlemsländer, bland annat i Sverige. Men långt ifrån alla länder har en heltäckande diskrimineringslagstiftning. Och sedan förslaget på en sån EU-lagstiftning presenterades 2008 har alla politiker hunnit bytas ut flera gånger. Uppdraget att förhandla lagen för EU-parlamentet har numera Alice Bah Kuhnke. Hon tycker att det är orimligt att den fortfarande inte är genomförd.
EU har ju inte råd att ha första och andra klassens medborgare. Alla ska ha samma skydd enligt lag.
Och de då som tycker att EU ska lägga sig i mindre detaljfrågor och att vi ska få sköta så mycket som möjligt på nationell nivå. Varför ska just det här vara EU-lagstiftning?
De 27 medlemsländerna i EU har skrivit under på grundläggande principer för vad EU ska vara. Och mänskliga rättigheter är en av de principerna. Skydd mot att diskrimineras är en annan. Och vill vi att EU ska bäras av ett fundament som skapar en stabilitet och en trygghet för oss alla och ge oss friheter, då behöver den här lagstiftningen komma på plats.
I Sverige är det här inte en kontroversiell fråga. Och även i EU är de flesta överens. Det finns en majoritet i parlamentet som är för, och de allra flesta medlemsländerna vill också ha den. Problemet är att för att anta lagen krävs det att alla 27 länderna i unionen vill ha den. I nuläget är det 3 länder som inte vill. Men enligt Alice Bah Kuhnke var man nära en lösning när beskedet oväntat kom att kommissionen istället tänker dra tillbaka lagförslaget.
Det polska ordförandeskapet är lika förvånat som den svenska jämställdhetsministern och många andra regeringar. Och det är ju djupt oroväckande att det här sker just nu. När vi har en president i USA som ju har förbjudit amerikanska myndigheter att arbeta mot diskriminering och för inkludering och mot rasism och så vidare. Då vill jag mena att det är viktigare än någonsin att EU står upp för våra rättigheter och det som står i våra fördrag.
I det lite ruggiga senvintervädret utanför riksdagshuset i Stockholm står Kadria Alisade och Mattias Winsa kvar och försöker fånga riksdagsledamöternas uppmärksamhet när de skyndar förbi. I deras egna liv skulle en EU-lag mot diskriminering få stor betydelse, tror de.
För egen del exempelvis att ta sig ut i Europa och tågluffa en sommar, som många i vår ålder gör, det kan inte vi göra på samma villkor, för att man vet inte vilken hjälp som erbjuds ifall det skulle behövas vid något tillfälle.
Nej, men helt enkelt kunna resa ut i Europa som mina vänner gör. Jag känner ju tyvärr med dagens rättigheter gör ju tyvärr att jag fastnar här i Sverige medan jag kan få se att andra vänner kan åka ut och få uppleva livet.
Si Holmgren för P1 morgon.
Bangkok tisdag. De senaste dagarna har jag tänkt mycket på min stad som fortfarande är omskakad efter fredagens jordbävning. Jag vill hävda att ett bra mått på en stads karaktär, det är hur den ter sig klockan 5 på morgonen. Är den öde, kanske farlig, eller är den som Bangkok är den tiden, helt underbar? För några veckor sedan fann jag mig en morgon i Lumpiniparken i centrala Bangkok för att springa. Så här års klättrar temperaturen snabbt över 37 grader på dagen, så det gäller att ta sig ut tidigt när det fortfarande är relativt svalt. Mörkret ligger fortfarande över parken när jag kommer fram, men där är full aktivitet. Ljudet av hundratals gummisulor som smattrar mot asfalten som ett sommarregn. Och så pensionärerna, överallt pensionärer, som tränar qigong och med sina långsamma, fokuserade rörelser är det nästan som att de lyckas få tiden att sakta ner. Utanför parken har försäljarna redan öppnat sina marknadsstånd och morgonbrisen för med sig en doft av nygrillat fläsk. Känslan som sköljer över mig är trygghet. Längs trottoaren har löparna lämnat sina vattenflaskor, ryggsäckar och kylväskor och sprungit iväg. Det här är en stad där det inte är ovanligt att se mopeder parkerade utanför snabbköpen med nycklarna kvar i tändningen. Jag lämnar min egen väska med vätskeersättning och vatten in till de andras och joggar iväg. Och ja, visst romantiserar jag lite nu. Självklart har Bangkok också sina fula sidor med djupa klassklyftor och migrantarbetare som sliter i farliga yrken. Som de burmeser, kambodjaner och thailändare från landsbygden som arbetade med att bygga ett höghus när det i fredags plötsligt kollapsade i jordskalvet. Många av dem saknas fortfarande. Också dessa osynliga arbetare påminns jag om där i gryningen i parken. Några av de morgonpigga motionärerna har tagit med sig små knastrande högtalare som spelar thailändsk countrymusik, Luktung. En genre som ofta behandlar teman kring migrantarbetarnas öden i den hårda huvudstaden. I den här klassikern sjunger Chaichana Bonachot om hur han letar efter sin älskade som drunknat i en av Bangkoks kanaler. Den vackert vemodiga musiken blandar sig med morgondiset. Jag väjer för att inte trampa på katterna som ligger och sover mitt på vägen eller de stora varanödlorna som krälar omkring som urtidsdjur från en annan era. En ny dag gryr i Krung Thep, som Bangkok heter på thailändska, änglarnas stad. Axel Kronholm, korrespondent i Bangkok.
Vi ska få tankar för dagen nu med Zanyar Adami som är filmregissör och författare.
70 skott avfyrade ekandes på campus Risbergska där lärande förbyts till förfäran. Liv som blir till lik under de 3 timmar som rinner från skotten till undsättningen. Tänkte Elsa till Clay på vem som skulle ta hand om hennes 4 barn. Tänkte Sally Miskev på sin festmö och bröllopet som skulle bli en begravning. Vad skulle röra sig i ditt huvud de där sista minuterna? Jag vill inte tro att Elsas hudton hade något med saken att göra eller att Salims hårfärg skulle vara skäl att förgöras. Jag vill leva i tron att rasism inte var motivet, att gärningsmannen tog livet av människor utan något givet sikte på melanin. Men ändå rinner gammal rädsla från 90-talet i mitt blodomlopp då en röd laserstråle riktad mot min kropp kunde bli min död. Då hetsen mot invandring eskalerade i mordbränder på flyktingboenden, stålhette sparkar från skinnbulor, gevärskulor mot svarthåriga. De 70 skotten som avlossades i Örebro ekar i historien. 10 år har passerat sedan skolattentatet i Trollhättan som skördade 3 liv. Ännu en man som mördade med sikte inställt på mörka kroppar. Då som en reaktion på flyktingvågen som svepte hit med Elsa Teklaj och Salim Iskef. De som flytt förföljelser för att finna en fristad i Sverige. Ett decennium för det mardrömska att sakta falla i glömska i vår önskan att lämna det hemska bakom oss. 70 skott mot vår samhällskropp som försatte oss i chock. 1000-tals strupar som stockade sig, litervis med tårar som rann ner för kinder, massivt med ilska som brann i bröstkorgar. Mörkret föll och ett ljus hav formade sig utanför Risbergska, men 1000 ljus kunde inte värma i den isande februarikylan i ett allt kallare Sverige. Ett hjärta av sten var ditlagt och jag undrar hur ett hjärta kan stelna så pass att det skjuter 10 människor och sig själv. Gravljusen fladdrade, kippande efter att få lysa. Ljusen flimrade av en vindpust, en låga upphörde, röken virvlade och uppgick i intet. Stearinet rann ner och stelnade sakta på asfalten likt en vit pärl. På skolgolven var 70 tomhylsor efterlämnade av en man tömd på medmänsklighet, fientlig mot fred, urholkad på kärlek. Ljushavet har slocknat. Smärtan har städats undan i våra mörka vrår. 56 nätter har passerat sedan de 70 skotten och utanför Risbergska brister knoppar och fåglarna kvittrar försiktigt. Våren smyger sig fram och tinar ett stelfruset land med sina solstrålar och varma vindar. Det gryende ljuset påminner oss om att vi alla hör ihop i en osynlig väv av samhörighet, spunnen av vänlighet. Skotten får inte släcka vår tro, få oss att stelna i våldets grepp eller nedslås i mörker. Vi är alla anhöriga till de 10 offren och kan hedra dem som våra egna systrar och bröder. Visa att deras död inte var förgäves, utan förenade oss i att stå upp för medmänsklighet, för fred, för kärlek.
Tankar för dagen med filmregissören och författaren Zanyar Adami. Vi har fått ett nytt märke. Industriarbetsgivaren och facken har kommit överens om 6,4% löneökningar över 2 år. Det där har vi med om snart också Nationell Samlings Marine Le Pen, som inte kommer att få ställa upp i nästa franska presidentval. Det fördjupar vi också. 6:30 är klockan nu. Här kommer en nyhetssammanfattning.
Och vi börjar med att ett nytt löneavtal blev klart inom industrin i natt efter att fack och arbetsgivare kommit överens. Avtalet som är på 2 år blir vägledande för resten av arbetsmarknaden, det så kallade märket, och innebär löneökningar på totalt 6,4%.
Löneökningarna blir 3,4% här nu från 1 april och 3% nästa år vid samma tidpunkt. Men totalt alltså 6,4% över 2 år.
Vi hörde arbetsmarknadsreporter Anders Hjelmin. Det är fullt på många svenska fängelser och Tidepartierna vill därför hyra anstaltsplatser utomlands. Ett sånt beslut måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen, vilket betyder att det kommer kräva stöd av Socialdemokraterna. Men tveksamheten inom partiet är stort för ett sånt beslut. Och allt fler intagna i fängelserna sätts i isolering under långa perioder, rapporterar P1-programmet Kaliber. På 5 år har de som suttit isolerade i mer än 2 månader i sträck ökat från knappt 140 till drygt 450 intagna förra året. Torbjörn Nyberg, chef för Kriminalvårdens kapacitetsenhet.
Ja, det är en väldigt olycklig konsekvens av den överbeläggningssituation som vi har.
Peking hotar nu Taiwan med krig. Alla steg som Taiwan tar mot självständighet gör att risken för militär konflikt ökar enligt Peking. Hotet kom i samband med en stor kinesisk militärövning utanför Taiwan. Och det är ovanligt att Kina använder just ordet krig när det varnar och hotar Taiwan, rapporterar vår korrespondent. Den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen ska överklaga domen mot henne som slår fast att hon inte får ställa upp i nästa presidentval. Hon dömdes igår för bedrägeri efter att ha fuskat med EU-pengar. I en intervju i fransk TV sa hon att hon kämpat i 30 år och kommer att fortsätta göra det.
Och nu ekonomiekot. Det så kallade märket inom lönerörelsen är klart. Fack och arbetsgivare inom industrin enades i natt om ett 2-årigt avtal med löneökningar på 6,4%. 3,4% det första året och 3% året därpå. Industriarbetsgivarna beskriver löneavtalet som högt och att det äventyrar svensk konkurrenskraft. Facket IF Metall säger däremot att det skapar reallöneökningar och gynnar konkurrenskraften. Mer i nästa sändning och alldeles strax här i P1 Morgon. Nu om att det är ett utmanande läge för batteriindustrin i Sverige efter flera bakslag, bland annat Northvolts konkurs. Claes Eriksson är nationell samordnare för fordonsindustrins omställning.
I vissa avseenden så är det ett väldigt ansträngt läge, dels finansiella i vissa fall, men också att marknaden helt enkelt inte finns eller inte finns i tillräcklig omfattning, vilket då har gjort att man har behövt skjuta på vissa av sina planer.
För ett år sedan ungefär så såg framtiden ljus ut för batteriindustrin i Sverige. Planen var bland annat 3 stora fabriker och 1000-tals nya jobb. Nu finns det desto mer osäkerhet. Northvolt har gått i konkurs. Framtiden är osäker för den tilltänkta batterifabriken i Göteborg. Och AB Volvo har skjutit fram tidsplanen för fabriken i Mariestad. Claes Eriksson som jobbar på Business Sweden säger att omställningen ändå pågår, men att det går trögare än man tidigare trott.
Det brukar pratas om ett hack i kurvan.
Och reporter var Viktor Jensen. Tokyobörsen plus 0,1%, Shanghai plus 0,6% och Hongkong plus 1,1%. Dollarn 10,03, euron 10,86.
Ska få nyheter från Vetenskapsradion. Jonna Westin, det handlar om hur man kan få en AI att följa våra normer.
En utmaning som brukar nämnas i samband med artificiell intelligens är att systemen kan behöva förses med någon sorts mänskliga värderingar. Och det kanske inte behöver bli så komplicerat.
Jag tror att man kan komma ganska långt med att bara se till att de stora systemen får en spärr där de säger, fråga dig själv om du tror att det här skulle vara moraliskt acceptabelt. Om det inte är det, låt bli att göra det.
Det säger Pontus Strimling, normforskare på Institutet för framtidsstudier. Kanske behöver inte människor sitta och ta ställning till ibland hemska klipp och texter för att hjälpa AI förstå vad som är okej och inte. AI-systemen verkar redan veta. Strimling undersökte vad en stor språkmodell känner till om våra vardagsvärderingar.
Får man flörta med folk på jobbet? Får man skratta högt i väntrummet till läkaren? Får man sova i en park?
Systemet hade bra koll genom de data som det tränats på. Lite märkligt egentligen, tycker Pontus Strimling. För en AI-modell har inte legat i en park eller störts av hög ljudnivå.
Och den har ju ingen egentlig förståelse vad högljutt är. Den har ingen hörsel. På det sätt som alla människor har förståelse av högljutt är, vare sig vi har just det ordet i vårt språk eller inte. För att vi alla haft att ljuden har varit för höga för att vi ska kunna koncentrera oss. Och ändå lyckas den pricka in det förvånansvärt bra.
Kanske räcker det i stort sett med att tala om för AI-modellen att den inte ska göra det som den vet inte anses okej.
Jag ska inte säga att det är det enda, men man skulle komma väldigt långt med det.
Den här studien är tillgänglig online på sajten Arxiv, men inte granskad av andra forskare före publicering. Reporter här var Camilla Widebäck. Kan allvarliga hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke förebyggas med hjälp av hemmatester, så kallad självscreening i hemmet? Ja, det ska forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ta reda på i en studie som precis har dragit igång. Personer boende i Uppsala län som fyller 50, 55, 60, 65, 70 eller 75 år kommer lottas till att vara med. Och de som tackar ja kommer få utrustning hemskickat och alltså mäta sitt eget blodtryck och ta ett blodprov för att få koll på blodsocker, kolesterol och njurfunktion. Högt blodtryck innebär en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, men många som har det vet inte om det. Det säger Johan Sundström, hjärtläkare på Akademiska sjukhuset och professor i epidemiologi vid Uppsala universitet. Och han är också en av forskarna bakom studien.
Högt blodtryck, det känner man inte av för allra mesta. Så att ungefär hälften av alla som har högt blodtryck vet inte ens om att de har högt blodtryck. Då öppnar sig då en möjlighet att screena för högt blodtryck hos folk som då annars kanske inte skulle fått sitt blodtryck uppmätt.
Vad hoppas du att studien kan leda till?
Ja, syftet med studien är att se om man kan bygga ett screeningprogram som är så kostnadseffektivt så att det kan få plats i den vanliga vården idag och som då hittar tillräckligt många människor med högt blodtryck, högt kolesterol, högt blodsocker och låg njurfunktion, så att vi ska kunna få in behandling i tid och rädda liv helt enkelt och minska lidande och då på sikt också minska kostnader. Men alla sådana här nya uppfinningar måste ju testas ordentligt i kliniska prövningar. Så det är det vi håller på med nu och ser om vi kan skapa evidens, som det heter, för att ett sånt här program kan fungera. Det vill säga vi måste testa det ordentligt innan vi inför någonting i vården.
Och den här studien kommer pågå i ungefär 3 år. Sist om att kunskapen om svamp gropar blir allt större på den internationella rödlistan över hotade arter. Nu är det över 1000 svamparter som har fått en bedömning på om de är hotade globalt eller inte. Och det är ett framsteg eftersom kunskapen om svampar länge varit sämre än för djur och växter. Och det bedömningarna visar är att minst 411 av de svamparter som finns med på listan är hotade. Skogsbruk, omvandling av mark till jordbruksmark och klimatförändring ställer alla till problem. Till exempel har 30% av gammal tallskog huggits ner i Sverige, Finland och Ryssland. Och det gör att jättemusseronen bedöms som sårbar på listan.
Det ska handla om bomben som slog ner i fransk politik igår nu. Ett politiskt beslut, rättssäkerheten har satts ur spel, sa den franska högernationalisten Marine Le Pen när hon för första gången kommenterade domen mot sig i fransk TV igår kväll.
Et encore une fois, la motivation de la présidente est claire. Je ne veux pas que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République. Rendez-vous compte, le jour funeste, ce lundi 31 mars 2025.
Det som driver rättens ordförande är tydligt. Han vill inte se mig vald till president. Inse det ödesdigra i denna dag, måndagen den 31 mars. Marine Le Pen som dömdes till 4 års fängelse. I praktiken är det 2 år med elektronisk fotboja och 2 år villkorligt för bedrägeri med EU-pengar. Och hon förbjuds också från att arbeta politiskt under 5 år. Cecilia Blomberg, vår korrespondent som tittade på den här intervjun. God morgon.
God morgon.
Ja, vad är det hon menar här att rättssäkerheten har satts ur spel? Hur motiverar hon det uttalandet?
Nej, men hon menar då att hon ju inte ges möjlighet att överklaga domen som fattats i första instans. Alltså det här att hon inte får då vara med i politiska val, utan den tickade ju in igår redan. Och då menar hon att det är bara de här domarna i första instans som avgör det här. I vanliga fall i fransk rättspraxis så har man möjlighet att överklaga, då anses man oskyldig till då nästa rättegång blir av och kan då fortsätta att jobba på som vanligt fram tills den rättegången blir av. Men det är i det hålet, kan man säga, den möjligheten som man har velat stoppa med den här nya lagen.
Mm. Men det här då att domen är politisk, att den här rättens ordförande inte vill se henne som president, alltså hur motiverar hon det?
Ja, men det har ju blivit en retorik där man blandar ihop domstolar och politik, och det skulle väl handla väl snarast om det, skulle jag säga, än att det finns fakta bakom det. Det är väldigt mycket en åsikt som drivs av henne. Vi har ju också en åsikt som vi har hört av Giorgia Meloni i Italien när hon har haft problem med domstolarna, eller för den delen Donald Trump i USA. Så att det är från ytterhögerhåll är en vanlig retorik.
Mm. Så den här kritiken då att den skulle vara politisk eller odemokratisk, ligger det något i den, eller finns det andra som håller med?
Nej, men det finns en åsikt som lyftes igår som även delas av yttervänstern faktiskt, och det är att man tycker att man går över väljarnas huvuden och att det som handlar om politik och vilka som ska vara aktiva i politiken i första hand ska avgöras av väljarna vid valurnorna och inte i domstolar. Så att ur det perspektivet så finns det ju en grund i det hon säger.
Mm. Hon säger att de kommer att överklaga den här domen. Du är i södra Frankrike där stödet för Le Pen och hennes parti är starkt. Vad säger de franska väljare som du har pratat med?
Ja, man kan säga här de flesta ställen här, över 50% som röstar på partiet, och många är just av den åsikten att alltså, de ser ju att det hon har gjort inte är 100% bra, men att ändå så är det väljarna som ska bestämma det här och inte domarna.
Mm. Vad kan man säga om nationell samling då? Vad som kommer ut av det här? Kan man vinna något på den här, eller ser man det snarare som en förlust att man blir av med sin troliga presidentkandidat?
Men det är ju naturligtvis en stor förlust och en chock för partiet. Hon är en väldigt central gestalt i partiet och har ju också skapat sig själv som ett nav. Makten utgår från henne, även om Jordan Bardella har varit framgångsrik i val och nu är den formella partiledaren. Men han är också väldigt ung och har liksom verkat väldigt mycket i skuggan av Marine Le Pen, eller med henne som nästan som någon som varit bakgrunden och varit med och hjälpt fram honom då. Så att frågan är om han fullt ut kan kliva fram och ta den här rollen, och hon vill ju inte heller riktigt släppa fram honom.
Nej, vad har hon för budskap till sina väljare nu då?
Budskapet är att det här är en politiker som än en gång inte ger sig. Ska vi lyssna på vad hon säger?
Millions de Français qui croient en moi. Des millions de Français qui me font confiance. Et je viens leur dire, ça fait 30 ans que je me bats pour vous. Et ça fait 30 ans que je me bats contre l'injustice. Et par conséquent, je vais continuer à le faire. Et je le ferai jusqu'au bout.
Nej, men hon säger ju att det är miljontals fransmän som stödjer henne, som gett henne sitt förtroende. Hon är van att kämpa och slåss. Hon har gjort det i 30 år i politiken, 30 år mot domstolar, och hon tänker inte ge upp. Hon fortsätter med det hela vägen.
Vad kan man tänka sig för reaktioner nu då hos fransmännen, alltså protester? Finns det något som tyder på att det kommer bli sådana?
Det får vi väl se på vilket sätt det kommer att formuleras, men det finns ju också politiska konsekvenser. Det pratats om att hur medgörliga kommer nationell samling att vara, till exempel i franska nationalförsamlingen vid omröstningar i förhållandet med den regeringen som sitter nu. De har ju lite passivt gett François Bayrou sitt stöd. Kommer de fortsätta göra det, eller kommer de delta i misstroende omröstningar? Man kan vänta sig större politisk orolighet också, inte bara på gatorna utan även parlamentariskt.
Cecilia Blomberg, tack så mycket. Vår Sydeuropa-korrespondent på plats i södra Frankrike. I natt blev det klart. Avtalet inom industrin som förhandlats mellan fack och arbetsgivare då sätter det så kallade märket, den nivå av löneökning som kommer influera flera miljoner människors löner. 6,4% över 2 år blev det. Anders Hjelmin, vår arbetsmarknadsreporter. Du kan väl fördjupa den siffran. Vad var det egentligen man kom överens om?
Ja, det var ju den siffran, 6,4% över 2 år. Och om man då räknar i årssnitt för löneökningarna till exempel, så blir det 3,2 då. Och om man jämför det med tidigare år under 2000-talet så är det, nu ska vi se, det är det tredje högsta avtalet under 2000-talet. Så att det ligger ganska högt i jämförelse med tidigare. Och det är också viktat så här, så att lönerna ökar lite mer här nu i början från 1 april och lite mindre än så samma tidpunkt nästa år.
Så ganska högt då. Hur tolkar du det? Varför blev det ett förhållandevis högt märke?
Facken hade ju också sitt ursprungskrav. Det var ju ett årsavtal på 4,2%, och de var ju väldigt tydliga med det där i upptakten till avtalsrörelsen, att de ska hålla i uppväxlingen, som de sa, av löneökningstakten som skedde i avtalsrörelsen innan. Och det kan man väl säga på ett sätt att de har gjort då. Även om de inte når samma nivåer som de gjorde förra gången, så är det ju ändå ett ganska högt avtal. Så att det har väl varit faktiskt huvudnummer här att få till ganska bra löneutveckling helt enkelt.
Det ska hållas en pressträff 9:00, men om vi redan nu tittar lite på den kommunikation som kommit ut via pressmeddelanden och börjar med arbetsgivarsidan. Industriarbetsgivarna ställer sig frågande till fackens utgångsläge. Man har blundat för det ekonomiska läget, säger man till och med. Är det där ovanligt hårda tongångar, eller vad säger du?
Jag vet inte om det är ovanligt hårda tongångar. De är ju, alltså så här, nu har de enats om ett avtal här. Då måste de ju också då liksom visa det som är viktigt för sin egen sida, liksom varför de har enats om det där. Och då lyfter man ju fram sådana saker som att det här kan vara jobbigt för konkurrenskraften för många företag och så. Och så säger man då att facken har blundat för omvärldsläget. Det här är ju, under förhandlingarnas gång så har ju den här fokusen på global oro och tullar och sådär, vad ska hända med ekonomin, har ju liksom kommit i fokus på ett sätt som det inte var riktigt när facken framställde sina krav före jul. Så där, det har nog påverkat de här förhandlingarna en hel del, även om det egentligen inte är själva konjunkturläget som ska vara mest avgörande. Framförallt är det ju, man ska titta på framtida produktivitet och sådär, det som verkligen gör grunden till att man kan höja både vinster och löner i företag. Egentligen är det ju sånt som ska vara avgörande, och där tycker ju facken att det finns utrymme för den här typen av löneökningar, men arbetsgivarna håller helt enkelt inte med.
Mm. Men det låter som att det har varit svårt att komma överens i år då?
Ja, det är det alltid, och den här gången så var det många som jag hade kontakt med igår som pekade på stora svårigheter in i det sista. Och jag tror att det är den här bilden av hur osäkert det är och hur det där påverkar företagen nu, att det har spelat ganska stor roll här på slutet.
Mm. För arbetsgivaren skriver också att företagen inom industrin är djupt bekymrade. Men man får då ett tvåårigt avtal. Är det det som gör att man ändå gått med på det här? Är det viktigt för arbetsgivaren att få inte bara ett ettårigt avtal?
Det tror jag är viktigt, för då vet medlemsföretagen förutsättningarna på lönekostnadsökningarna 2 år här framöver. Och sånt där är ju väldigt viktigt för företagare att ha planeringshorisont när man ska göra investeringar och så, ha koll på kostnaderna. Så att det tror jag har spelat ganska stor roll. Sen hade man ju kunnat enas om ett 3-årsavtal också. Det var ju det som var i det första budet här som facken sa nej till för 10 dagar sedan, medan arbetsgivarna sa ja. Men så långt kunde man då tydligen inte hitta en samsyn att vara överens om löneökningarna i 3 år framåt här.
Från fackligt håll då, har du sett någonting därifrån? Låter det mer positivt efter att man kom överens eller vad?
Ja, men det är väl också lite så naturligt att facken lyfter ju fram att de är ganska nöjda med att ha fått till löneökningar som de då nu menar säkra reallöneökningar för medlemmarna. Alltså att det ökar köpkraften även när inflationen har räknats bort från löneökningen. Medan arbetsgivarna liksom låter lite mer bekymrade när det handlar om löneökningar. Det är väl aldrig kul att gå ut till sina medlemsföretag och säga att nu ska alla löner, inte alla, men nu ska kostnaderna totalt öka med 3,4% här från 1 april. Det är ju liksom ingenting man gör och drar på smilbanden samtidigt från ett arbetsgivarperspektiv. Så det hör liksom till rollerna här på något sätt. Men facken lyfter fram det här att man tror sig klara reallöneökningar med det här, och det ligger ju i linje med de prognoser som olika prognosmakare gör för inflationen i år, som är någonstans 2,5% på KPIF, och det här avtalet är ju värt då i årsnitt 3,2.
Mm. Och hur ser den fackliga sidan då på riskerna som arbetsgivarsidan nämner att det skulle kunna skada konkurrenskraften?
Just det säger man ju ingenting om i det här pressmeddelandet, och där delar de ju inte bilden innan att det är så, utan de menar ju på att företagen klarar den här typen av löneökningsnivåer. Det har ju varit fackets linje under hela tiden, och de har gjort noggranna analyser i sina ekonomer och sådär. Där har de olika bilder av verkligheten.
Utöver lönenivån då, det har ju pratats om arbetstidsförkortningar mycket också inför de här förhandlingarna. Vad vet vi om man kommer överens om något där?
Ja, det skriver facken också i sitt gemensamma pressmeddelande, att det innehåller också då, förutom löneökningar, också avsättningar till de här systemen som de här fackförbunden redan har för arbetstidsförkortning och delpension. Och där har man då fortsatt bygga ut systemen. Det framgår inte om man har lyckats få till arbetstidsförkortning på nya områden där det inte fanns tidigare till exempel. Det är väl en fråga vi får ställa på den här presskonferensen som de ska hålla här om ett par timmar. Men de har fått till det där med arbetstidsförkortning mer, och från arbetsgivarsidan så är man också väldigt nöjd med att man är helt enig med de här fackförbunden om att det här är en fråga för parterna och inte för politiken och för lagstiftaren, vilket de har varit oroliga för.
Till sist, Anders, märket är satt. Vad händer nu?
Ja, nu är det en massa andra fack- och arbetsgivarförbund som står på kö och ska förhandla klart sina avtal. Det var ju flera avtal som löpte ut här vid midnatt, till exempel då inom offentlig sektor. Alla som jobbar inom kommuner och regioner, över 1 miljon anställda där. Hela det stora handelsområdet till exempel, transportsektorn, det finns många Och nu har de ju en siffra att förhålla sig till. För det här ska bli normerande, är det tänkt, ett märke för hela arbetsmarknaden. Så att nu kan säkert många andra förhandlingar också gå i mål, även om ja, man vet ju aldrig riktigt vad det hakar upp sig och hur det här märket kommer att tolkas, vad som egentligen ingår.
Tack så mycket, Anders Hjelmin, Ekots arbetsmarknadsreporter. Då är det dags för Kulturnytt. Andrea Valderrama, om ett stort pris som delas ut idag.
Ja, idag är det dags för Astrid Lindgren Memorial Award, Alma-priset, att delas ut. 2009 fick palestinska Tamerinstitutet priset för sitt arbete med barns läsning och egna uttryck. Och priset betyder fortfarande mycket, säger chefen på Tamerinstitutet, Rinat Kubac.
It is a prestigious award. It helps us a lot. Like, you know, if when they introduce us to like a partner, to another partner, they would say, oh, you know, they got Alma's award in 2009.
Att vara en del av de värden som Astrid Lindgren stod för betyder mycket.
The values of Astrid Lindgren.
Att ha barnens rättigheter, barnens röster i fokus, säger Rinat Kubac, som är med från sitt kontor i Ramallah på Västbanken. Där fortsätter arbetet att stimulera palestinska barns och ungdomars läslust och kreativitet, liksom i krigsdrabbade Gazaremsan. Vi hör en text av 12-åriga Lamia Alhiki.
Folk sa alltid att jag klädde i vitt. Det var min favoritfärg. Sen kom kriget och vitt blev liksvepningens färg.
Ett exempel ur en bok skriven och illustrerad av barn i Gaza som Tamer ger ut idag. Rinat Kubac säger att barnen läser de böcker som står till buds under kriget och ungefär samma som före utbrottet. Men när barnen själva skriver och målar så handlar det om kriget och dess konsekvenser.
Definitely it reflects the suffer and it reflects the anxiety and it reflects the fear.
Rädsla, ångest, saknaden efter mor och farföräldrar som inte kunde lämna Gaza City till fots. Eller bristen på enkla vardagssaker som en sked att äta med.
You know, do not have very basic things, you know, even spoons.
Och årets Alma-pristagare till känner ges idag klockan 13.
Då ska vi få en väderprognos. Caroline Wahlberg på SMHI. God morgon.
Ja, god morgon. Idag får södra halvan av landet soligt väder och på många håll upp mot 15 grader. I övriga Norrland dominerar molnen och i fjällen tidvis regn som i Lapplandsfjällen delvis kan övergå i snöfall. Från ikväll blir det mycket blåsigt i norra Lapplandsfjällen med mycket hård vind eller lokalt storm och därför finns en gul varning utfärdad på Karlfjället. Risken för gräsbränder är stor i Götaland och Svealand samt i snöfria delar av sydöstra Norrland. Prognos till imorgon bitti, Götalands fastland samt sydvästra och östra Svealand. Soligt och omkring 15 grader, närmast Götalands västkust omkring 10. I natt klart till halvklart och 0-5 grader eller lokalt någon minusgrad, svag vind. Öland och Gotland får också soligt och 10-13 grader, i natt klart och 0-5 grader. Vind omkring nord från ikväll svag. Nordvästra Svealand, soligt med en del slöjmoln 10-15 grader. Från ikväll klart till halvklart och i natt ett par grader kring noll, svag vind. Södra Norrlands kust och inland. I de södra landskapen och vid kusten en del sol, annars dominerar molnen. På dagen i norra Jämtland och Ångermanland 5-10 grader, annars 10-15. Framåt kvällen ökar molnigheten även i de södra landskapen, men i natt spricker molntäcket upp på många platser och då 1-5 grader, västlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mulet, tidvis regn och 3-7 grader. I natt mest uppehåll och i de södra fjällen kan molntäcket spricka upp och då 0-5 plus grader. Västlig vind som på Karlfjället är frisk. Norra Norrlands kust och inland. Först varierande molnighet, men molnigheten ökar under dagen och i eftermiddag eller kväll kan något lätt regn passera. 4-9 grader högst vid kusten. I natt 0-5 grader och molntäcket kan delvis spricka upp. Sydvästlig tilltagande vind, i natt i nordligaste Lappland västlig vind med hårda vindbyar. Norra Norrlands fjälltrakter. Tidvis regn eller snöfall och 1-5 plusgrader. På kalfjället enstaka minusgrader. Tilltagande västlig eller sydvästlig vind. Från ikväll västlig vind som på kalfjället i norra Lapplandsfjällen ökar till hård eller mycket hård och på de högsta fjälltopparna lokalt storm. Imorgon får Götaland upp till södra Norrland soligt med en del slöjmoln och temperaturen stiger ytterligare ett par grader. I norra Norrland mycket moln och i Lapplandsfjällen regn eller snöfall, men vinden avtar något under dagen. På torsdag då kulminerar värmen i söder och då kan vi kanske nå 20 grader vid Götalands ostkust. I Norrland blir det rejält blåsigt med hårda till mycket hårda vindbyar. I inre Lappland kanske till och med stormbyar och i fjällen även kraftiga snöbyar. Och samtidigt är det kallare luft som förs ner över norra Sverige och den här kalla luften sveper ner över hela landet under fredagen och under lördagen ännu lite kallare. Och då kan det faktiskt bli tal om snöbyar i Östersjölandskapen. Klockan 6 i morse hade Stockholm 3 grader, Göteborg 1, Malmö Sturup minus 1, Kalmar och Visby 2, Jönköpings flygplats minus 4, Norrköping 1, Karlstad och Gävle minus 2. Mora minus 3, Sundsvall minus 1, Östersund 4, Umeå minus 4, Vilhelmina 1, Luleå minus 3 och Kiruna minus 7 grader. Åter till Elias Wahlberg.
Det är P1 morgon. Du lyssnar på, klockan närmar sig 7. Alexander Ceylon Lund ska ge oss nyheter, då ge oss en rubrik från din sändning.
Ja, Tidepartierna vill hyra anstaltsplatser i andra länder, men ett sånt beslut kräver stöd av Socialdemokraterna där frågan väcker tveksamhet.
Efter nyheterna diskuterar vi om kärnvapenavskräckning verkligen fungerar. Beatrice Fien, som är tidigare chef för ICAN som vann Nobelpris för sitt arbete med kärnvapennedrustning, menar att det inte gör det och att väst skulle kunna göra sig av med sina kärnvapen även om Ryssland behöll sina. En diskussion ni inte vill missa. Klockan är 7 nu. Här är Ekots nyheter.
Fack och arbetsgivare inom industrin överens om löneavtal på 6,4% över 2 år. Fler isoleras under långa perioder i fängelser, visar granskning. Och franska ytterhögerns Marine Le Pen tänker överklaga dom som stoppar henne från presidentvalet. Ja, efter svåra förhandlingar kom arbetsgivare och fack inom industrin i natt till slut överens om ett nytt löneavtal som blir vägledande för arbetsmarknaden. Anders Jelmin, vår arbetsmarknadsreporter, om vad avtalet innebär.
Ja, parterna har enats om ett 2 år långt avtal som är på 6,4% över de här 2 åren. Löneökningarna blir 3,4% här nu från 1 april och 3% nästa år vid samma tidpunkt. Men totalt alltså 6,4% över 2 år.
Och det här blir alltså vägledande nu för hela arbetsmarknaden?
Ja, det är tanken. Sen återstår det att se hur det här avtalet landar hos alla övriga parter nu som förhandlar. Det är ju förutom industrin här nu med ungefär 500 000 anställda så är det ju över 1 miljon anställda i offentlig sektor till exempel och flera 100 000 i handeln som just nu sitter och gör slutfinishen på sina avtal och nu kan bli klara med att det finns ett märke om nu den här nivån accepteras som den normerande nivån, men det bör den väl göra av de flesta i alla fall.
Senast igår beskrevs hur fack och arbetsgivare stod långt ifrån varandra. Vad gjorde att parterna kom överens i natt?
Jag tror det handlar mycket om den här pressen mot klockan, att de hade en deadline att bli klara. Då går det inte att fortsätta säga att man är långt ifrån varandra, utan då måste man mötas någonstans för att bli klara. Och så då just att väldigt många andra fack- och arbetsgivarförbund stod på kö i den här jättestora avtalsrörelsen att bli klara. Så det måste liksom ut ett märke från industrin för att inte hela den här processen ska bli haltande och att det ska innebära stora saker för svensk ekonomi om man inte lyckas enas.
Det ska hållas en presskonferens klockan 9 om avtalet, men vad har det redan nu kommit för uttalanden från parterna här?
Ja, från facken så säger man att det här avtalet kommer att säkra reallöneökningar. Det är det viktigaste från fackens utgångspunkt. Och det lär det väl göra beroende på då vad inflationen landar i år. Men i årstakt så är det ju det här då, avtalet värt 3,2%. Och det är ju ingen som har i sin prognos att inflationen ska landa på 3,2% i år. Så där tror det facken får rätt. Arbetsgivarna tycker att det här är högt, avtalet, och det kan vara besvärligt ur konkurrenssynpunkt, men man var tvungen att enas helt enkelt. Sen får man ju också ställa frågor då på den här presskonferensen klockan 9 om de andra sakerna i avtalet som också ingår, om arbetstidsförkortning och låglönesatsning och hur man har enats om den här frågan om mer tid för personer som jobbar deltid.
Rapporterade Anders Hjelmin. Det är fullt på många av Sveriges fängelser och Tidepartierna vill därför hyra anstaltsplatser i andra länder. Men ett sånt beslut måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen, vilket betyder att det kräver stöd från Socialdemokraterna. Teresa Carvalho, partiets rättspolitiska talesperson, är i grunden kritisk.
Vi tror inte att det är en långsiktigt bra, hållbar strategi att outsourca svensk myndighetsutövning och svenska jobb till utlandet. Vi förväntar oss att om regeringen ändå ser ett skriande behov av det, att de bjuder in oss till samtal. De behöver i så fall våra röster, och då är det givetvis så att de också behöver bjuda in oss.
Tidöpartiernas omläggning av rättspolitiken väntas leda till att betydligt fler kommer att sitta i fängelse och under längre tid. Det pågår en utbyggnad av antalet platser, men regeringen och Sverigedemokraterna är också redo att pröva nya vägar, som att hyra anstaltsplatser utomlands. Regeringens utredare slog nyligen fast att det inte finns några lagliga hinder. Men bedömningen är att en sån överenskommelse innebär att Sverige överlåter myndighetsutövning till ett annat land. Det betyder att beslutet måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen. Minst 3/4 av de röstande ska säga ja. De 4 Tidöpartierna kommer alltså att behöva Socialdemokraternas stöd, konstaterar partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
Myndighetsutövning utomlands är svåra och känsliga saker.
Har ni några villkor då för att gå med på det eventuellt?
Regeringen behöver som sagt bjuda in oss till samtal och förklara exakt hur de har tänkt sig och redogöra för hur man ska nå upp till nödvändig rättssäkerhet och hur man ska slå vakt om återfallsförebyggande arbetet och väldigt mycket annat. Det här är ju väldigt komplicerade frågor som gör att vi i grunden är väldigt skeptiska.
Reporter Lova Olsson. Det är fler intagna i landets fängelser som isoleras under långa perioder, rapporterar P1-programmet Kaliber. Vi hör Jenny, hennes 21-årige son, har suttit i isolering i snart 5 månader.
Den enda du ser det är ju kriminalvårdarna. Du går ut själv på promenad 1 timme om dagen. Du har ingen tv. Jag vet inte om någon hade klarat det.
Jenny heter egentligen något annat. Hennes son var 19 år när han fick en drogutlöst psykos och dödade sin pappa. I fängelset har han mått fortsatt psykiskt dåligt. Han anses vara en fara både för sig själv och andra och har placerats i isolering i nu snart 5 månader i sträck. På 5 år har antalet intagna som suttit isolerade i mer än 2 månader i sträck ökat från knappt 140 till drygt 450 intagna förra året.
Ja, det är en väldigt olycklig konsekvens av den överbeläggningssituation som vi har.
Det säger Torbjörn Nyberg, chef för kriminalvårdens kapacitetsenhet. En orsak till isoleringarna är långa köer till de få platser som finns på specialavdelningar för intagna med psykiska problem. En annan att platsbristen generellt innebär svårigheter att sära på till exempel gängkriminella.
Jag vet ju att bägge grupperna är frekvent förekommande.
Fackliga företrädare som Kaliber pratat med varnar för att långvariga isoleringar kan leda till att intagna mår sämre när de släpps ut och att risken för återfall i brott ökar.
Ja, det är såklart att det kan vara en realitet att det kan bli så att den risken ökar, att vi inte kan lyckas fullt ut i vårt uppdrag om att verka återfallsförebyggande och att varje klient ska komma bättre ut. De här förutsättningarna utmanar oss ju verkligen i det uppdraget.
Reporter Joel Wendle på P1-programmet Kaliber, och hela granskningen kan du höra i vår app Sveriges Radio Play. Sent igår kväll kom besked om ytterligare ett avhopp inom Liberalerna, det tredje bara under gårdagen. Även kanslichefen Oskar Våglund Söderström slutar. Men enligt Liberalernas presstjänst var det bestämt sedan tidigare och hade inget att göra med beskeden tidigare igår att partisekreteraren Jakob Olofsgård och jämställdhetsminister Paulina Brandberg slutar. Kina hotar nu Taiwan med krig i samband med att Kinas militär övar runt den omstridda ön. Alla steg Taiwan tar mot självständighet gör att risken för militär konflikt ökar enligt Peking. Här är vår korrespondent.
Det hör inte till vanligheterna att Peking använder ordet krig när man varnar och hotar Taiwan. Men nu på morgonen använde talespersonen för Kinas myndighet för Taiwan-frågor just det ordet när han varnade Taiwan för att ta steg mot självständighet. Peking ser Taiwan som en del av Kina som man tänker förena med fastlandet. Taiwan är i praktiken en självstyrande demokrati och fungerar som ett land och det finns inget stort stöd här för att utropa självständighet. Men morgonens uttalande får ses som en öppen varning till Taiwans president Lai Ching-te som Peking betraktar som separatist och bråkmakare. Han har sedan han tillträdde förra året använt en tuffare retorik mot Peking än forna presidenter här. Nyligen kallade han Kina i ett tal till folket för utländsk fientlig kraft, något som en taiwanesisk president inte gjort tidigare. Pekings varning till Taiwan kommer i samband med att Kinas militär nu håller en övning runt ön. Fler än 10 kinesiska stridsfartyg ska ha rört sig nära Taiwan enligt öns myndigheter. Taiwan har skickat ut egna fartyg som svar enligt uppgifter till nyhetsbyrån Reuters. Taiwans presidentkontor har i ett uttalande fördömt Pekings militärövning, sagt att Taiwan har förmåga att försvara sig och att det är Peking som i omvärldens ögon ses som en bråkmakare. Moa Kärnstrand, Taipei.
Minst 3 människor dödades när Israel attackerade en byggnad i södra Beirut i natt, uppger Libanons hälsodepartement. Enligt israelisk militär var angreppet riktat mot en Hezbollah-terrorist. Attacken skedde utan förvarning och bara dagar efter att Israel i fredags attackerade Beirut för första gången. Sen eldupphöret mellan israeliska styrkor och terrorklassade Hezbollah trädde i kraft i november. Till Frankrike nu där ytterhögerpolitiken Marine Le Pen igår kväll uttalade sig om bedrägeri.